Värvet görs i samarbete med Acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk, och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Det här är den här smarta kortversionen av Värvet med Stina Wolter. Om du känner att du vill höra hela klubbet så hittar du den i Acast-appen eller där du lyssnar på podd. Trevlig lyssning.
Och jag minns inför den utställningen, du vet, jag var så jävla nervös. Alltså jag minns att jag typ bajsade 8 gånger före vernissaget. Kroppen var i uppror. Jag har aldrig varit så rädd För det här var ju min berättelse nu. Nu satt det ihop med mig. Det bar för mig.
Hon är fenomenal på det hon gör. Prata i radio, skriva, sjunga, instagramma, dansa och måla. Om en stund ska vi prata om att hitta sitt uttryck i konsten, med vilket allt började för Stina Wolter. Att våga måla med sina erfarenheter, sina känslor. Och om jag ska försöka analysera varför hon har blivit ett fenomen med oerhört många anhängare, så är det just det, att hon gör allt med känsla. Eller rättare, med känslor. Och för en djupare förståelse i allmänhet för Stina Wolters liv kan jag verkligen rekommendera hennes bok Kring denna kropp som kom förra året, eller hennes Instagram-konto. Med det sagt återstår bara att säga att vi som gör värvet är jag, Kristoffer Triumf, och producent Klara Åström och Månsson, och hela klubbet ges ut av Acast. Välkommen till ett av de bästa samtal jag har haft, det med Stina Wolter.
Jag är otroligt sliten faktiskt, och det är en slitenhet som har liksom malt ner på mig ganska länge, men eftersom jag är en högpresterande, så jag vet inte, jag liksom bara kör på ändå och levererar, och så har jag precis börjat märka att hjälp. Jag har lite popcorn i skallen. Jag blir liksom snabbt trött. Mm. Fast när jag har dålig sömn och sådana grejer. Så jag är inte i toppform. Men jag tycker det där är svårt när folk frågar hur det är. Och så jag börjat svara nu att det som är bra är bra. Och det som är skit, det är skit. För så ser det ut. Det finns ju naturligtvis alltid en parallell verklighet där det händer underbara saker, där vackra saker sker hela tiden, där kärlek och samhörighet och ja, bra saker händer parallellt med sånt som är jobbigt. Så det är ju aldrig liksom bara det ena.
Nej.
Men allmäntillståndet är ganska slitet.
Mm.
Och det är okej.
Oj, förlåt. Som jag har förstått det, så jag läste mig till att du har kommit till insikt i efterhand med att du blev konstnär när du var 12. Men innan dess, kommer du ihåg när du tecknade första gången? Eller är det någonting du har alltid varit med i?
Nej, alltså där är det ju så att jag har dåligt med barndomsminnen före skolåldern. Mm. Och de minnen jag har är nog väldigt baserade på foton i fotoalbum.
Mm. Finns en jättefin passage för övrigt. Nu avbröt jag dig på en sekund. Nej, men i din bok när du beskriver när din dagisfröken,
ja,
det hette väl dagisfröken då, kom fram på ett vernissage.
Mm. Ja. Det är fantastiskt. Om man säger så att jag försöker skapa en barndom retroaktivt.
Mm.
Det är fint. Och här om bara för ett par veckor sedan mötte jag en person som hade haft mamma som dramalärare i Östersund, dit hon tog oss efter deras skilsmässa, mammas och pappas skilsmässa, när jag var 2. Och helt plötsligt möter jag en kvinna i 60-årsåldern eller något sånt där, som har sett mig som barn, som har haft med mamma att göra, och skickade mig bilder och sådär. Och då blev det en liten pusselbit till.
Mm.
Det är himla fint. Vi ska aldrig tro att liksom våra historier är färdigskrivna. Det där med cirklar som sluts har jag aldrig... Eller på senare tid har jag tänkt, det är inte riktigt så att cirklar sluts, utan cirklar bara öppnas hela tiden. Och så måste man göra om. Jag vet att från tidig ålder så var jag liksom den duktiga. Jag var den duktiga på att rita.
Har du någon aning om hur det kommer sig?
Oj! Där har vi ju den där stora frågan med ifall det är gener eller vad är det för någonting?
Arv eller miljö.
Arv eller miljö. Mm. Otroligt spännande bok för övrigt. Men jag tänker så här, att troligtvis har jag fått bekräftelse. Och jag tänker att människan är ett värmesökande djur. Mm. Och man vill vara där det blir bekräftelse.
Mm.
Så då stannade jag där, och när du stannar på en plats så blir det ju, så utvecklas ju du där.
Mm. Så det var liksom, och det var där...
Så det var språket, jag minns också att jag läste högt fint i lågstadiet. Och att jag ritade fint och se vad det blev av mig. Mm. Det blev språk och det blev bild. Så även om jag aldrig gick i gymnasiet och skolkade ganska mycket i högstadiet så har det varit det. Språket och bilderna som har burit mig på något sätt. Så hur tufft det än har varit periodvis och så ensam som man kan vara i en familj när någon är väldigt, väldigt sjuk och andra också upptagna med sina väldigt framgångsrika karriärer och så vidare, så har jag tänkt nu i mitt stora försoningsarbete att i samma ögonblick det fanns en ensamhet, så i samma stund så fick jag också faktiskt verktygen. Och det var ju inte på ett medvetet plan, men till exempel när jag var hälsade på farsan på loven, då repade ju han på dagarna. Och då fick man ju springa omkring där på Stadsteatern i Göteborg och sitta nere i parkett och man var väldigt tyst. Och då satt man ju och lyssnade på Brecht, Shakespeare, Kent Andersson. Och jag tänker att språket landade i mig på ett sätt som kanske aldrig hade kunnat gå i skolan.
Om jag bara sätter lite i kontext, för att du är född 1964, det vill säga du började skolan då ungefär 1971, gissar jag. Så att hela dina, de här första liksom, låg- och mellanstadiet är fortfarande 70-tal. Mm. Det är ganska vänstervridet Sverige som du växer upp i då.
Hos morsan som inte, hon, jag vet fortfarande inte denna dag vad hon röstade på.
Nej, jag förstår det. Men jag tänker så här, för att jag vet att du hade det lite krångligt med att vara Sven Walters dotter liksom, under perioden. Men här borde det liksom ha varit, han borde ha varit stått ganska högt i kurs, tänker jag ändå.
Ja,
du var kändes...
så är det ju. Det är ju fortfarande, folk har ju svårt att skilja. Hur konstigt den låter, så de ju häller upp lite kaffe här. Svårt att skilja på mig och farsan, varför vi har samma efternamn. Så mycket kommunisthat. Det är helt otroligt. Ja. Och jag brukar bara svara, jag tror att du blandar ihop mig med en annan person.
Ja, jag förstår.
Brukar jag svara. Ja. För på grund av mitt Sveriges Radio-kontrakt så pratar jag aldrig inte internationell, inte svensk politik offentligt. Visst 17 var det under, i proggtiden, Nationalteatern, Tältprojektet och allt det där. Men lika fullt i skolan så fanns det ju jättekonservativa lärare som skulle prata om Stalin och Mao när man var 12. Så här bara, ursäkta.
Vänta nu, för nu ska vi tillbaka till det här med att du blev konstnär när du var 12.
Ja, just det, blev konstnär. Ja, det är ju en efterkonstruktion. Om vi drar oss till minne, det jag sagt.
Och det är din efterkonstruktion,
ja,
det är
inte min. Nej, min efterkonstruktion. Om vi sätter ihop det med den skapande människan som inte är maktlös när den får skapa. Och så går vi tillbaka till det där som jag vet att du tänker på, som händer när jag är 12 år, då jag ska göra ett skolarbete för en vikarie som med runda glasögon och en liten murarskjorta som då tillhör det här progressiva gänget. Och vi skulle välja ett land som att göra ett specialarbete kring på något sätt. Mm. Och eftersom mina polare i Flogsta där jag växte upp i den här åldern, de flesta kom från Chile och föräldrarna hade flytt från den stora kuppen. Hade våldsamma berättelser med sig i bagaget. Jag hörde ju deras föräldrar berätta och jag såg dem gråta och de hade anhöriga som hade blivit mördade, skjutna och torterade och så vidare. För en 11-12-åring tar det här väldigt hårt. Samtidigt som man kanske har sett de första dokumentärerna på tv om förintelsen och så vidare. Och så åker man till Göteborg på helgerna och så står de på de här KPML-mötena och sjunger om förtrycket och offer. Ja, så jag valde ju Chile att jobba med, och inte bara Chile, utan jag valde, det här låter ju makabert, men jag gjorde ett specialarbete då, 12 år gammal, om tortyrmetoder som då militären i Chile utsatte de tillfångatagna för. Och jag, eftersom jag var duktig på att rita, så skulle jag göra illustrationer. Och när jag det här minns jag så tydligt, för jag började teckna så här fint i blyerts. Och medan jag tecknar så slår det mig att jag kan inte rita det på det här sättet. Det blir too much. Mm. Då gör jag min första konstnärliga bearbetning. Det vill säga jag gjorde silhuetter.
Ja.
Och jag tänker att det är där det konstnärliga arbetet börjar. När du måste formatera om någonting.
Mm.
För att den formen som... Ja, den naturalistiska formen i det här fallet då, blev outhärdlig inte. Eller jag fattade att det funkar inte. Så jag gjorde en konstnärlig bearbetning av information.
Mm.
Och så tänker jag nog fortfarande att konstnären gör.
Men det där är intressant tycker jag. Vi ska återkomma till det där med att liksom att du, när du hittar ditt uttryck. Men som barn så jag menar, om jag kollar på vad mina barn ritar, så är det ju liksom drakar och bilar och så här, kanske någon Minecraft-grej eller så där, eller Pikachu.
Mm.
Men vad ritade du fram till de där silhuetterna då?
Prinsessor,
ja.
Hästar.
Katter?
Nej.
Nej.
Prinsessor och hästar. Jag trodde jag skulle bli... Jag drömmer fortfarande att jag är skridskoprinsessa. Jag kan inte ens åka skridsko baklänges, vilket är jättesorgligt. Jag får ont i fötterna för jag har jättebreda fötter.
Men du kan åka framlänges?
Jag kan åka framlänges, men jag får ont i fötterna väldigt fort. De får göra några special skridskor till mig. Men då gjorde jag liksom vanliga, och jag får mig att jag sett i en gammal artikel att pappa faktiskt uttalat sig i en intervju att han tycker det är så sorgligt att hans döttrar bara ritar prinsessor, denna han som inte gillar kungahuset och sånt där, och ju bara prinsessor. Vi fick ju inte Barbies och såna grejer.
Mm.
Så ja, jag har ett svagt minne av en teckning som kommer här nu, jag är kanske 6-årsåldern, och ritar knullande människor, jätteroligt.
Va?
De ligger ovanpå varandra, så det torde ju då betyda att mannen parar sig liksom i naveln. Så jag vet ju inte riktigt hur det går till.
Okay.
Ja, men jag,
Men du hade
så jag ritade knullande människor då. Prinsessor, fina tjejer med klädbyten.
Mm.
Och då var det verkligen såna här fluffiga aftonklänningar och sådär.
Jag förstår.
Ja.
Du är nästan exakt 10 år äldre än jag. Och jag vet inte om det har att göra med att du har förlorat liksom en förälder och andra människor också omkring dig. Liksom. Men du verkar ha periodvis gått tillbaka så mycket. Du beskriver också jättefint hur du så här försöker hjälpa din mamma med hennes barndom i boken återigen.
Det var för att hennes barndom indirekt skadade mig och oss.
Mm.
Så det var ett sätt att laga mig.
Mm. Ja, för hennes föräldrar var fucking mobbare.
De var agade, grovt, kränkte självkänslor. De fick inte säga jag ens en gång. De var ju svenska nazister också. Och den värdegrunden fanns i... Men det var ju många som innan aga blev förbjudet i Sverige, att det var ju det sättet man fostrade barn helt enkelt. Jag sörjer ju inte bara min mammas död, jag sörjer ju hennes liv. Jag sörjer ju vad det gör med en människa att inte få leva fri. Och inte... Ja, det blev så att mamma hade en iakttagande blick hela tiden på sig. Och att hon inte blev fri förrän hon blev dement. Och då den dömande blicken blev ju även hennes egen blick på mig och på världen.
Mm.
Fastän hon egentligen, hennes själ och väsen var ju alltså en konstnärs själ med fantastisk humor och kreativ och rolig. Så fy fan vad folk kan göra illa sina barn.
Mm.
Och göra dem själsligen halta och skeva.
Jag tänker då bara att, som sagt, att jag är liksom 10 år yngre än du.
Mm.
Och så fantastiskt ointresserad egentligen av min bakgrund.
Mm-hmm.
uppväxt och även så här släkt och så som jag känner lite grann av plikt nu att jag börjar så här fan innan de dör av liksom, det kanske vore bra ifall mina barn.
Men upplever du dem inte i dig? Upplever du?
Det där ska vi komma fram till också. Ska vi ta det nu?
Nej, men ditt ointresse, beror det på att ser du dig som liksom en liten fri satellit som liksom har kapat förtöjningarna till det förflutna? Spökar de inte i dig? Ser du inte plötsligt när du går förbi med något av dina barn i ett skyltfönster så får du syn på någon av dina föräldrars ansiktsdrag? För jag kan ju se både farsan och morsan. Mm. Och innan jag var försonad med dem så följde ju det mig med skräck. Mm. Och hat ibland också. Mm. Nej, fy fan, vet du. Den där gesten, det är ju typiskt farsan eller något sånt där. Mm. Så för mig har ju det varit nödvändigt, för jag, som jag sa tidigare, jag vill få vara hel. Mm. Jag är så jävla trött på att hackas upp. Jag vill sitta ihop även med de delarna som sitter djupt förankrat i mamma och pappa. Och då måste jag också förstå deras uppväxter och vad som har präglat dem.
Vet du vad det är?
Nej. Du är en satellit.
Nej. Du är psykoanalys.
Jaha.
Jag är
KBT.
KBT.
Nej, men jag har testat det också. Jaha, nej, du kör på. Ja, okej.
Okay. Det var bara en tanke.
Nej, men du är lite så här, bara, det är som det är, menar du så? Att...
Jag antar det.
Ja. Jag skulle liksom gärna amputera någon bit av mig för att få vara sån.
Ja, fast...
för mig är det lite avundsvärt. Men...
Ja, fast jag är avundsjuk på dig också, för det finns... Eller vi kan ta en annan människa som har jobbat mycket med sin barndom som Alex Schulman, som skriver fantastiska böcker om bakgrunden liksom. Det finns ju uppenbarligen grejer att ösa ur. Jag får inte ur mig någonting å andra sidan.
Min uppväxt har gjort att jag har varit fruktansvärt rädd för kritik, till exempel. Att kritik har inneburit nästan döden, uteslutning, ensamhet, stor skräck.
Hur såg det ut då på riktigt? Alltså...
Att känna att man hade gjort något dumt, då liksom...
Gå till ditt rum?
Ratad liksom. Okay.
Nu pratar vi inte med Stina för att...
Nej, men det har gjort mig rädd och osäker. För att det har varit så hårda villkor kring liksom något slags godkännande, har jag upplevt det som.
Okay.
Och så blir du förälder själv. Och så kommer du till en period som alltid kommer då barnen ska kritisera dig. Och det vet jag att jag har hanterat dåligt. Och det vill jag ju inte göra. Jag vill ju verkligen att mina barn ska vara supertrygga med mig. Mm. Om de ska vara trygga med någonstans så ska det fan vara med mig. Mm. Så det har ju varit nödvändigt. Så det är ju inget så här navelskåderi eller någonting. Utan det handlar ju om att bryta mönster. Det är liksom... Där blir ju jag bara en länk i en månghundraårig... rörelse genom generationer. Vad ska jag göra med just min länk? Ska jag föra vidare en slags skräck inför kritik, eller ska jag liksom våga tro på det ovillkorliga kärleken, att barnets behov av att älska sin förälder är mycket, mycket större än att de gnäller och tjafsar och kommer med kritik under perioder av sina liv. Och det är speciellt min son har varit väldigt, väldigt sträng med mig och tvingat mig in i hårt arbete kring detta.
Okay.
Och det har danat mig. Mina barn har danat mig enormt. Inget av mina två barn var planerade och jättelyckliga och välkomna barn. Så jag ser dem som gåvor, något alldeles kopiöst, och en möjlighet att nolla inställningen vad det gäller sånt som inte har varit så funktionellt. Och det ska varje generation göra, tänker jag. Mm. Det är varje generations chans. För om man då, om vi pratar om mamma till exempel, som jag jämför, så jämför med hur hennes föräldrar var mot henne, och troligtvis deras och i sin tur bakåt, så gjorde ju hon ju en utveckling. Mm. Inte hela vägen. Nej. För hon hade andra verktyg än jag. Mm. Så, ja, jag är väl, vad sa du, psykoanalys? Jag kanske är det.
Är du färdig med din mamma? Är det en konstig fråga?
Det här är jag börjar gråta bara du frågar om det. Nej, alltså jag... Nu, min brorsa dog 89. Ylva dog 92. Viveka dog 2001. Och nu dog ju mamma förra året. Och att vara med mamma hela vägen in i döden, det är nog något av det, jag vet inte, vackraste och tyngsta, och ja, det har påverkat mig otroligt djupt. Det är så bitterljuvt, det är så vackert. Det är så att jag liksom 53 år av hunger liksom knarkar minnena av hennes kärleksfulla ögon och hur hon tog på mig. Och ja, så nej, jag är verkligen, jag vill inte vara klar. Mm. Varje gång jag kör förbi bara i närheten av hennes demensboende, så måste jag typ stanna bilen och gråta och spela filmerna och plocka fram bilderna om och om igen. De smakar så otroligt mycket för mig och är så otroligt betydelsefulla. Och jag vill bara rulla tiden bakåt, få lite till, jag vill bara lite till, lite till. Mm. Så, och det är en så här, det är en heavy burden av känslor. Den är liksom som en tung blöja som jag går och släpar på. Mm. Det var en jävla konstig liknelse, men den är liksom så här. Det var en jättedålig, jag såg framför mig den här tunga bajsblöjan nu, för, men det är inte bajs, men det är liksom det är tungt och det är vackert och det är smärtsamt och det är fantastiskt att det strömmar så mycket kärlek mellan oss nu, och hon är inte här liksom.
Vad tror du om ryggsäck?
Ja, det är en klassisk metafor. Ja. Nej, men det är bara fullt och tungt och liksom som en tung svamp i bröstet. Du vet den här badsvampen som liksom håller så mycket vätska. Mm. Och den liksom, bara trycker lite på den så spruttar ut. Det var en bättre bild. Mm. Så det händer nu. Nu tryckte du lite på svampen och då måste jag gråta lite grann. Mm. Men det handlar ju om att sorgerna lägger sig ovanpå varandra. Och nu medan jag sörjer mamma så dyker ju Viveka upp. Och jag träffade Björn Kjellman här om kvällen. Och bara jag ser honom så minns jag liksom honom på Vivekas begravning. Och då pratar jag en stund om henne och då öppnas dörren dit. Och då öppnas dörren till Ylva. Så att vara i sorgarbete är ju liksom bara vara full av dörrar som står och slår. Och öppnar och stänger sig och pyser in i varandra. Så sorgen är ju liksom inget statiskt. Det uppdateras på något sätt. Uppgraderas och uppdateras.
Mm. En tråd som jag måste ju ta hand om. Det var att jag sa så här, vi ska återkomma till att du hittar ditt uttryck. Mm. Det finns en jättefin passage och jättejobbig att läsa om också. Det är under tiden i Finland där du liksom dels blir dumpad då, men sen också att du beskriver hur du alltid är bäst på att härma, alltså göra som den senaste läraren.
Mm. Det var gästlärarsystem och jag är en jätteduktig härmare.
Exakt, men att du liksom kämpar med att du inte riktigt har något eget uttryck. Mm, mm. När hittade du tillbaka till det då? Eller hittade du kanske inte tillbaka?
Alltså du kan ju leva ganska länge på att vara skicklig, den där unga begåvade. Mm. Och det var jag. Och så märker du plötsligt att Det är inte det som är konstnärskap. Det är inte det som är skapande. Visst, du kan ju bli imponerad av någons tekniska skicklighet i konsten. Men sen då? Mm. Och bara, det är bara wow. Och sen är det... Kommer ingen?
Nej.
Och jag var... Jo, nej, det finns en tydlig. Jag var jätteduktig och jag minns en av de första recensionerna som jag fick för en separat utställning. Det var mitten på 90-talet hade jag en separat utställning. Och recensenten skriver att det är imponerande och tekniskt bla bla bla. Och att man kan se att jag har en av mina läromästare och mentorer, Lennart Rode, nära hjärtat. Och så avslutar hon. Det ska bli spännande att se vad hon en gång har att berätta eller något sånt där. Men vad har hon att berätta? Och du vet, den recensionen... Jag hoppas att hon förstår. Man ska ju aldrig ha personliga relationer med sina recensenter. Så att ibland ser jag den här recensenten på gatan. Och jag hoppas att hon förstår vad hon har betytt för mig. För det var ju som att få en smocka och läsa det där. För att jag förstod ju att hon hade rätt. Fick värsta krisen efter det. Bara, vilken väg ska jag gå? Vad har jag att berätta? Och jag kände att allt var patetiskt. Den här skickligheten, vad ska jag göra med den? Jag var i krig med den. För att då hade inte det måleriet heller slagit igenom som ja, bland annat Karin Mamma Andersson står för liksom, det föreställande men liksom, den här skruvade verkligheterna som... Ja. Så var det så att jag var på en... Jag övervägde inte ens att skildra mina personliga grejer. Det tror jag till och med att jag nästan såg ner på folk som gjorde. Andra konstnärer, det här är pinsamt. Så var vi på en resa på Azorerna. Och då var Lisa 13 år ungefär. Exakt i den ålder som Ylva var i när hon verkligen hade insjuknat i anorexia. Och Lisa var lång, smal. Alltså du vet som vissa flickor ser ut när de är prepubertala. Långa, smala armar. På gränsen liksom ser de undernärda ut. Och så såg hon ut. Och det triggade någonting hos mig att se mitt eget barn i den fysiska formen just då. Och jag hade med mina tecknings- och målargrejer och var så där vilsen efter. Ja, det var ett par, tre separatutställningar som just bara var skickliga. Så var Lisa på väg ut mot den så här svarta lava sanden på väg ut i vattnet med sin magra lilla rygg. När man såg de där små koterna. Och då var det någonting som bara sa pang i mig för att just hennes... rörelse på väg ut i det mörka vattnet, hennes kropp, hennes gängliga lilla gestalt. Hon blev både Ylva och sig, mitt barn, försvinnandet, växandet, allt, döden, vattnet som metafor för passagen över till andra sidan och så vidare. Och då började jag att teckna och där, i just det ögonblicket, så sket jag fullständigt i att det har gjorts tusentals bilder av gestalter i vatten. Just då blev det en berättelse som bar för mig full av alla de här känslorna. Och jag tror att det blev sammanlagt kanske 38 målningar. Och jag liksom ryckte upp Lisa mitt i natten när vi var hemma och hon skulle stå modell och jag bara jobbade och jobbade med det här motivet på tusen olika sätt. Och jag minns inför den utställningen, du vet, jag var så jävla nervös. Alltså jag minns att jag typ bajsade 8 gånger före vernissaget. Kroppen var i uppror. Jag har aldrig varit så rädd. För det här var ju min berättelse nu. Mm. Nu satt det ihop med mig. Det bar för mig. Och jag målade dessutom. Jag försökte inte måla som Lennart Rode eller någon annan, utan... jag använder den här skickligheten som jag har fått i mina händer, som jag inte kan hjälpa. Jag krigade inte mot den längre, men jag använder den för att berätta de här historierna av avsked, av den här bortvända ryggen. Och där vände det. Efter det vågade jag hålla berättelserna nära mig själv och förstå att det fanns en allmängiltighet. För galleristen ringde till mig några dagar senare och berättade att den samma recensenten hade varit där. Och hon hade gått och gråtit framför målningarna.
Wow.
Och då förstod jag det där jättedjupa att det privata är inte bara privat. Min berättelse finns i någon annan. Det finns en allmängiltighet i det som liksom är uppriktigt skapat. Och sen dess försöker jag liksom hålla mig i det. Det som är sant för mig, det är sant för någon annan.
Vill du rekommendera något?
Den som lyssnar nu, att jag tror att det var en konstnär som hette Ivan Ageli som pratade om sitt skapande. Han sa att du ska göra det av artighet gentemot dig själv. Oavsett om man är en konstnär eller ej, så tänk på att vara artig gentemot dig själv. Tänk på att det är ett mirakel att ens finnas till. Om du bär på internaliserat självhat som inte ens är planterat där av dig själv, försök åtminstone börja med av artighet gentemot dig själv att vara lite tacksam över att du har en kropp och den härbärgerar en själ som är fullkomligt unik, och att det är ett fucking waste att ägna sig åt självhat, och att så länge du gör det så finns det någon som tjänar pengar på hur det påverkar dig. Det är något av det viktigaste vi måste påminna oss själva om. Vad det gör med oss att gå omkring och tro att vi inte är okej som vi är. Så liksom, bara bjud in dig själv till ett lite artighetsmöte. Hej! Hej, fan vad fint att du finns. För då kommer man också orka vara lite mer okej där ute. Och okej kan vi väl liksom sikta på, kan jag tänka. Gud vad tönt. Och läs böcker, läs en dikt emellanåt. Ja. För tusan hakar.
Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Becker.
Saga Becker?
Ja, tycker jag. Vilka tycker... Har du intervjuat farsan?
Nej. Ska jag göra det, tycker jag?
Ja. Han är på en bra plats nu. Men annars känner jag stor tillit till ditt eget urval.
Tack så hemskt mycket. Och du, tack för att du tog dig tid och kom hit.
Tack så mycket. Det var fint.
Ja, det var det. Ja, det har gått ett tag sedan vi spelade in det här och jag lever liksom fortfarande på det. Så glad att jag får dela det med just dig som lyssnar nu. Om du vill kan vi ses på Värvets Instagram och snacka vidare om vad du just har hört. Sen ska jag också säga att det verkar som om självaste Mikael Wiehe tittar förbi ateljén inom kort, och det snacket, ja, det hittar du troligen här om en vecka. Kram och tack för idag.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.